Hej allihopa! Varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Finer och ni lyssnar just nu på del 2 av avsnitt 43. I det här avsnittet kommer ni att få träffa Josefin Frankner och hennes dotter Rebecca. Josefin har skrivit boken Kristi bruds slav, mitt liv i sektens hjärta, tillsammans med Cecilia Gustafsson. Vad var det som till slut fick henne att ta sig och sin familj ut ur sektens fängelse? Parallellt med Josefin, hennes man Samuel, Rebecca och hennes äldsta bror Niklas privata historia så fick ju resten av Sverige upp ögonen för Knutby Philadelphias församling den 10 januari 2004. När Åsa Waldaus syster Alexandra Fossmo sköts ihjäl. Och plötsligt så riktades hela Sveriges ögon mot Knutby. Vi får också då veta att Helges första fru Helene gick bort 1999 och det som tidigare bedömts som en olycka togs upp till förnyad utredning. Vi får höra om barnflickan Sara Svensson som erkände mordet på Alexandra och mordförsöket på grannen och församlingsmedlemmen som kallades för den skottskadade mannen. Helge Fossmo häktades senare och åtalades för mord på sin första hustru, anstiftan till mordförsök och anstiftan till mord på sin andra hustru och sin granne. I den mediala rapporteringen om dramat så figurerade vid sidan av offren, barnflickan och pastorn även pastor Åsa Waldau, i media kallad Kristi brud. I en intervju med Norska Dagbladet 2006 hävdar Helge Fossmo att Åsa Waldau höll i trådarna och att han endast handlade på hennes order. Ja, det här har sen spekulerats och skrivits spaltmeter om i ett antal olika böcker och även gjorts dokumentärer om på TV. I maj 2018 avvecklades Philadelphia-församlingen i Knutby och en ny rättegång inleddes i januari 2020 där tre av den tidigare församlingens pastorer stod åtalade. Peter Genbäck, Urban Fält och Åsa Waldau. Waldau fälldes för 8 fall av misshandel. Urban Fält dömdes till villkorlig dom efter att ha utnyttjat en 17-årig flicka sexuellt. Flickan, det var Rebecca.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag hoppas att ni får en fin stund tillsammans med mig, Josefin och Rebecca. Tack snälla för att ni lyssnar, kommenterar och delar. Mina vänner, nu åker vi. Nu har vi tagit en lunchpaus. Tack för den pausen och de skratten som var välbehövliga. Skål, vi dricker lite mer kaffe och lite vatten. Det finns något väldigt vackert också i att prata med dem ni är idag. Mm. Och se inte bara vad terapi och liksom självrannsakan och arbetet har gjort och kan göra med människor som har genomlevt ett jävla helvete, om jag ska vara ärlig. Mm. Men det vackraste att se är ju er relation som är läkt idag.
Mm,
jag skulle vilja börja med den yttre historien, den mediala bilden av Knutby. Mm. Det vi har hört handlade om människor som ni kände och levde tillsammans med, men som vi har hört talas om i termer som en pastor och barnflickan, som att det här är en film. Och när vi har fått se de här dokumentärerna så är det klart att mycket har blivit verkligt. Ert liv har ju blivit verkligt, din bok har gjort ert liv verkligt. Men ibland så känns det faktiskt fortfarande som att det är en film. Känns det så även för er?
Ja, verkligen, tycker jag. Ibland kan man bli så här, har det hänt eller inte? Och när man liksom pratar om scenarion där någon har sagt någonting och man har liksom varit okej med det, eller alltså funnit sig i saker man aldrig hade ens kunnat ta emot idag, då kan man verkligen vara så här, har det verkligen hänt? Alltså om det inte har hänt, då föddes man ju för 4 år sedan liksom. Så man vet ju att det är... Att det är sant.
Det var väldigt fint beskrivet. Har du stunder när det känns som att det finns delar av dig som föddes för 4 år sedan?
Ja, absolut. Alltså, för det är ju sån kontrast. Verkligen 2 helt olika liv, känner man ibland.
Upplever du att du är en annan människa idag?
Ja, det gör jag verkligen. Men jag känner ju ändå att det har format mig och att jag... Alltså, det är inte att jag är en helt ny människa, för jag har ju med mig det. Men jag agerar ju och får vara en annan människa väldigt mycket.
Finns det stunder i terapin när du har behövt gå tillbaka och velat skydda den du var då?
Ja, jag har fått hjälp att försöka liksom komma dit. Men jag tycker fortfarande att det är svårt. Men absolut att man vill skydda sitt lilla jag. Liksom. Det kan bli när man har en lillebror så... Som man också är väldigt lik, alltså vi är väldigt lika utseendemässigt, så kan det vara väldigt nyttig terapi och tänka att han skulle liksom bli behandlad så tar det så mycket djupare. Och det har varit ett väldigt bra sätt att liksom förstå och komma i kontakt med att det inte är okej att liksom bli läkt i det, tror jag. Så det har varit jättefint. Och sen också just att få se mamma och pappa, få vara föräldrar och se hur de hade velat göra med oss. Och att jag har verkligen inte känt någon bitterhet i det, att så här, jag fick inte det men han får det. Utan det har bara varit läkande att så här, jag får se dem göra revansch och jag får se hur de hade lekt med oss dagarna i ända. Och framförallt pappan, han kan vara i lekparken i flera timmar. Men just att, så här, att det är så fint att de fick en ny... chans till det. Och jag ser hur bra de gör det liksom.
Finns det en känsla av lycka i er båda två att din lillebror och din yngste son aldrig kommer att ha de minnena som ni har?
Ja, det är så fint och det är jättehäftigt att han lever i en helt annan värld och en helt annan upplevelse.
Och just att våran familj, utifrån att vi inte fick vara en familj, den här samhörigheten, och då sa Rebecka något så fint som sa så här att tänk en hand. Vi var 4 fingrar, Samuel, jag, Josefin, Rebecka, Niklas och sen kom Filip. Och det blev en hel hand. Och vi kallar oss High Five. Fast det var du som kom på det, vi är ju High Five, Team Five. Och att det är en väldigt smärta, just att jag märker att Rebecka och Niklas har ju inte fått ha syskon. Tajteten, att det här vi är syskon, det var bara vi, det togs ifrån dem. Eller den här, vi är en familj, vi är en, ja, vi skyddar varandra, eller alltså det är vi.
Vi
och det har
vägen.
Kommit så mycket mer i att vi är en hel hand nu.
Ja. Vad tror ni det som har gjort att ni har kunnat läka, tror ni, där andra familjer kanske fortfarande inte har hittat tillbaka till varandra?
Alltså jag kan nog inte säga något annat, nu får folk säga vad de vill om det, men det har varit så många familjer som har bett för oss under åren. Och jag tror att vi har haft ett väldigt beskydd, alltså över oss som familj, för det är liksom lite mirakulöst att se hur lätt det har varit, dels för mig att förlåta mamma och pappa. Det var inte ens en process för mig, sen har det ju varit en process i bitar att låta dem få säga förlåt och så vidare. Men just att det har varit mycket saker som har gått lite för lätt. Alltså det ska inte vara så lätt för pappas föräldrar till exempel, som han försköt i 13 år. Att de liksom öppnade sin famn till oss över en natt. Och de har inte haft något agg. Alltså det har varit så många bitar som har känts lite för bra för att vara sant. Vi har valt, alltså det kanske är skönare att vara arg på någon. Det kanske är skönare att ha ett agg, men... Ja, vad vinner det i längden liksom? Och sen att vi alla har upplevt lite lika saker. Jag fick ju också vara förskjuten. Jag vet vad de gick igenom. Jag hade så lätt att förstå dem.
Så att, du, att vi har låtit det vara som det har varit. Är man arg, det är man arg. Är man ledsen, är man ledsen.
Mm. Vi har låtit varandra ha våra egna processer.
Ja, och sen väldigt tidigt förstå att vi är inte varandras terapeuter, utan vi tar professionell hjälp. Rebecka bodde ju hemma hos oss i 3 år, och det var ju liksom... Alltså vi kröp ju upp där i soffan varje kväll och alltså titta på Idol. Vi tittade, alltså vi tog igen så mycket tid bara att få sitta nära, skratta, gråta och sen även också få bråka, för det var så skönt. Alltså det är så skönt, alltså vi kan skratta åt att vi tycker det är så skönt att få säga ifrån eller så här. Jag tror faktiskt väldigt mycket det att vi har haft det spacet, om man säger så.
Ja, du och jag kan ju verkligen så här njuta av att få säga ifrån till varandra och typ säga, nu tycker jag att du är jättejobbig. Alltså att det får vara okej.
Okay. Ja. Och inget kravfyllt med något vad gäller tron eller bön eller bibel. Alltså det har fått vara precis som det är, och det finns ingenting kvar av det, utan det som kommer är från hjärtat på ens eget sätt. Liksom. Och det är så skönt.
När man tittar på er, för det är otroligt tydligt när man tittar på er. För mig är det som att titta på att någon hänger ett svart moln över er en liten stund. Och sen lyfter molnet. Och då är ni glada och lugna. Och sen sätter man på molnet. Och då finns det ett allvar, en tyngd, en skam, en sorg. Och det häftiga är att se det jobbet ni måste ha gjort för att kunna flytta er från den platsen. Och ganska snabbt. Det här var ganska så nyss. Under den här perioden, i den här närheten av Åsa, när han hon snärja så här många olika människor och på vilket sätt? När träffade hon Helge och när träffade ni Helge? När kom Helge och Helene, som han då var gift med, till Knutby?
Eftersom hon reste runt och arbetade i Sverige i olika kyrkor, så var ju igen sån kyrka i Kristinehamn som hon mötte honom första gången. Och jag var ju med då i de där första mötena. Och han var en sån som hon pratade med, själavårdade. Och sen så blev ju då familjerna vänner, om man nu säger så. Och utifrån att Helge var ju redan då alltså en lärartyp. Och i ett läge där Åsa utvecklade ju väldigt mycket idéer. Forum där människor skulle komma till Knutby från andra, både kyrkliga sammanhang eller så. Och då började ju en bibelskola. Och för att man ska kunna ha en bibelskola måste man ha undervisare. Så att det var på den vägen som Helge kom. När Helge flyttade med sin familj och sina, då hade han 2 barn. Sen föddes ett barn till i Knutby. Så kom han ju då och började undervisa på den här bibelskolan.
Hur var det när nya människor kom till Knutby?
Det var en väldig omsorg, ett omhändertagande i alla led. Hur ska vederbörande bo? Men det ska sägas också att de många som flyttade, för det blev ju allt mer och mer. Det var ju också många syskon, 2 av mina syskon kom. Vilket jag lider av att jag var bryggan över till Knutby för dem. Jag var där först och sen flyttade de. För att det blev, wow, en liten församling. Det händer mycket, det är visionärt. Det är liksom, och sen familjärt framförallt. Så att det gavs rum, det skapades rum. De flesta hade vanliga jobb. De flesta var hårt arbetande människor.
Men skulle du säga att de flesta människorna i Knutby församling inte var med i sekten?
Ja. Alltså vi var som mest 100 vuxna medlemmar, 40 barn. Vilket i stort sett alla var aktiva. Det är det som är så unikt. Alla bodde ju inte i Knutby, utan vissa bodde ju på andra orter också. Så att, och sen är det ju då, vi har detta stackars samhälle Knutby som har fått den här fruktansvärda stämpeln. Det här fina samhället, alla fantastiska människor som vi, efter att vi bröt loss från sekten, mötte oss med en sån empati, med en sån omsorg. Och som också har lidit fruktansvärt mycket av att få den här Knutby-stämpeln.
Jag hade faktiskt en diskussion med en kollega som också jobbar som lärare. Hennes första fråga var, vad var lärarna och varför gjordes det inga orosanmälningar? Märkte de inte?
Nej, men man visade ju väldigt så mycket utåt att allt var bra. Men jag trodde nog också på det. Alltså jag trodde ju själv att allt var bra.
Men om du var förskjuten och du gick i skolan med folk som försköt dig.
Men under den tiden så var jag så duktig. Alltså jag hade ju levt så många år med det. Så att då var jag så bra på att sätta på ett ansikte. Mm. Liksom.
Och det ska sägas att jag har väldigt fin kontakt med människor som har jobbat inom skolvärlden och så. Och som dels alltså, är ju så förtvivlade över att de inte gjorde mer. Mm. Men det jag kan säga till deras försvar är att det gjordes försök. Men det var ju en slipad maskin att liksom hålla skenet upp. Och precis det Rebecka säger, man också trodde att allt är bra. Jag tänkte på det här året då, 2003, helvetesåret. Jag gick. Jag hade ju ingenstans att ta vägen. Jag hade vissa utvalda platser som jag skulle arbeta för att liksom arbeta mig tillbaka till nåden. Så att jag fick städa och vakta barn och sådär. Men jag gick ut i samhället fram och tillbaka. Och där var det ju folk som reagerade. Jag tänker så att samhället har reflekterat, reagerat. Men sen har det hänt så mycket. Det vi måste komma ihåg är, nu var och varannan dag står det i Expressen, ser de här varningssignalerna, så här fungerar en narcissist, så här, eller Me Too, för att inte tala om det. Så att kunskapen har ju ökat. Och sen tror jag som sagt att det har gjorts försök, men vart har det varit den felande länken? Jag vet inte, men det är så många komponenter som spelar in. Jag var inte i de forumen, men det var ju absolut.
Men det var absolut folk som pratade, liksom, ja, det lugnade ner folk och bara nej, men det, alltså, försökte förklara familjekonstellationer och allt möjligt. Liksom.
Ja. Helge och hans familj kom till Knutby, blev pastor i församlingen, och han och hans fru fick ett tredje barn. Det första som vi har kunnat liksom förstå som skakande och annorlunda var att hans fru dog. Och du beskriver i boken att din man var hemma hos Helge och Helene när Helge säger att han har hittat Helene i badkaret.
Precis.
Hon sägs ha fått en smäll av duschvredet. Det här ledde till att hon gick bort. Minns du samtalet eller minns du situationen?
Ja, väldigt, väldt väl. Nej, det var fruktansvärt tragedi. Och när jag får kännedom om det här, och jag liksom faller ju ner på knä och bara i total förtvivlan ber. Liksom, vad är det som händer, Gud? Liksom, men då var det ju fortfarande att man inte visste om hon hade avlidit. Utan bara att hon har ramlat i badkaret. Och att hon nu är på väg in till sjukhuset. Och sen när dödsbeskedet kommer så är det ju bara... Nej, men det är ju helt... Nej, men det händer inte. Det händer inte. Hon har tre barn.
Små barn.
Små barn. Och det som händer där och då är att vi blir ju då tillsagda att finnas 24-7 för Helge och barnen. Och sover ju där flera nätter. Bara finns där. Och det här första natten när vi sover i vardagsrummet, i badrummet, har hon dött. Alltså det var så här, nej, det här händer inte. Men det blir också det här otäcka att man går in i ett läge att finnas för. Och nej, nu måste vi bara försöka rädda upp det här. Och sen följa då en polisutredning som läggs ner. Poliser som rör sig. Det ringer på Helges dörr och jag öppnar dörren. Och en polis står där med duschvredet. Och överräcker det till Helge. Alltså för att nu har de undersökt det här duschvredet. Men för, alltså allting lades ju ner eftersom det var klassat då som en olycka, eller vad ska jag säga. Och sen så ser jag då Helges sorg i det här. Men eftersom jag då tyvärr var väldigt, väldigt nära Åsa redan då, så överhörde jag ju en situation när hon och Helge står och pratar ganska tätt in på detta som har hänt. På Helges kontor där hon säger att inte ens det här får ta ditt fokus. Att din fru har dött. Utan det är jag som är i centrum här.
Men förmodligen var hon ju inte ens ledsen. Alltså,
nej, men precis. Men alltså, det såg ju ut så att det här är en sörjande man här. Som har mist sin fru. Och sen så gick allting väldigt fort. Det skulle göras om, det skulle rensas. Och de där processerna, så det är det som att det där styrde ju Åsa. Och jag hade nog mycket fokus på barnen.
Jag har tänkt jättemycket på just barnen i allt det här. Hur sitter du med en annan kvinnas småbarn och dealar med att de frågar vad deras mamma är?
Nej, men alltså det är... Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag kommer inte ihåg hur vi överlevde det helt ärligt. Alltså i att stå bredvid. För vi var i sån chock. Det var ju bara det här. Nu måste vi bara finnas där och praktiskt hjälpa till här. Och fixa med mat och med omsorg och så. Och sen vet jag ju då att de åkte iväg. Jag tror att det var till Helges släktingar. För det var ju innan jul det här.
Är det här första gången som du skulle säga att någonting hände i er krets som var så här pass allvarligt?
Verkligen.
Innan dess så har vi pratat om psykisk misshandel. Vi har pratat om manipulation. Men vi har inte pratat om att någon har farit illa.
Nej, inte på det sättet. Nej. Och jag menar, vi är 99 nu. Så att det är inte riktigt på den nivån. Alltså, och sen så kom det ju då... Denna process med Kristi brudläran kom in. Där det, hoten kan jag säga, kom ju in i att det blev på en helt annan nivå. Att nu pratar vi om att det här är inte bara liksom en vanlig människa vi har att göra med här. Utan hon själv talade om att den jag välsignar blir välsignad. Den jag förbannar blir förbannad. Den som inte lyder mig. Lydnadens välsignelse och förbannelse står om i Bibeln. Och där hon själv drog paralleller om sig själv som Israel är för den här världen. Är jag för Jesus, alltså ögonstenen, den utvalda.
Hur mycket studerade ni Bibeln?
Otroligt mycket. Mm. Men det studerades ju genom hennes... lärarnas ögon och öron.
Men bibelskola går väl ut på lite att man läser och sen diskuterar man...
Precis.
Och då sitter man ju med en oerhörd makt hur de väljer att färga den läraren, antar jag. Jag vet att det är länge sedan och jag vet att det blir en efterkonstruktion idag. Men fanns det en enda tillstymmelse till att ens misstänka att det här hemska var Helges...
Att han låg bakom det.
Att han låg bakom det här som med största sannolikhet inte var en naturlig död utan någon slags dråp. Eller, det finns ju otroligt mycket olika teorier om det.
Ja. Nej, det är det som är så fruktansvärt otäckt. Att det inte fanns, i alla fall om jag går till mig själv, ingen som helst tanke. Så att allt det där, det kom ju när de tog upp det här igen 2004. Och då las ju allt det på Helge.
Hur lång tid tog det innan han blev ihop med... Åsas syster.
Ja, han gifte sig bara året efter. Alltså det tog ett år.
Åsas syster hette Alexandra.
Ja. Då var det liksom att Åsa öppet kunde ifrågasätta det där. Att oj, men hjälp, vad fort det går. Och hon tyckte att det var konstigt. Men det var ju mer på nivån att Helge då inte fanns lika mycket för henne. Så att huruvida han... Alltså det var fokus mer på det. Att hon saknade ju Helges uppmärksamhet där. Och sen var det ju då hela tiden, ja men ändå för barnens skull.
Så att hon men hur reagerade där. Ni? Som, kallade ni er vänner? Skulle du säga att ni var vänner?
Nej, jag kallade aldrig Åsa min vän, för det var inte på den nivån. Nej, jag fick inte göra det. Det står ju i Bibeln om det, om hur Jesus säger att vänner, tjänare, alltså han rangordnar vem som är hans vänner. Och det var hon väldigt tydlig att markera mot mig. Det har inte att göra med en jämsidig vänskaplig relation här, ge och ta, utan du är min tjänare. Liksom, du är min. Hon sa ju inte rakt ut, du är min slav, men det var ju det jag var.
Det stora som vi utanför fick läsa om när det hade med Knutby att göra var ett mord på Alexandra som var Helge Fossmos dåvarande fru och Åsa Waldaus syster. Jag vet att det var två hus bredvid varandra, ett hus där Helge och Alexandra bodde och huset bredvid där det var en man som bodde med sin fru. Den frun sägs det att Helge också hade en relation med och jag vet att Sara gick in i det huset och sköt den mannen. Han dog inte. Men om vi bara tittar på vad ni befann er i livet när det här hände och hur det påverkade er. I din bok har du beskrivit ordagrant hur ni bodde i det här huset mm. på undervåningen. Och din son var ett år då ungefär och började gå och dra i dörrar. Så den här mannen som ni kallar för den skottskadade mannen, han låg i alla fall i sovrummet och hade låst.
Ja, och det var ingen som visste om att han hade börjat låsa sovrumsdörren. Men det var ju något han gjorde för att Niklas hade kommit upp till att kunna rycka i dörrar. Och det räddade ju hans liv. Så att,
det räddade hans liv därför att hon inte kunde rycka upp den bara.
Nej. Rycka honom, eller skjuta honom i sömnen.
Skjuta honom i sömnen. Om vi pratar om PTSD.
Ja.
Att leva i ett hus där det här hände den natten och att leva igenom det här traumat. Kan ni kortfattat bara svara på hur ni som samhälle reagerade, hur ni som familj tog er igenom det och vad liksom bilden blev av att Knutby blev en mediegrej, att Åsa började vara på tv, hon gjorde en skiva, folk började komma och hälsa på i Knutby. Beskriv hur det livet, till skillnad från den här lilla, lilla samhället ni levde in där ingen visste någonting, helt plötsligt visste alla. Och antog en massa saker.
Precis, det som är så otroligt otäckt att se i efterhand över hur reagerar vi, vad hände egentligen, så måste man ju förstå det vi har beskrivit här, att det handlar ju om ett år. Det är 2003, djävulsåret, vi är förskjutna, vi bor i det här huset. Jag har inte mött Åsa fysiskt på ett år. Man lever i att varje dag är att söka nåd, kommer man bli evigt förtappad bortom all räddning och allt vad det innebär, till att den 10 januari sker detta på natten, och strax efter detta fruktansvärda sker så blir då jag benådad av Åsa, upptagen hos henne, och där hon då är som en skadeskjuten fågel, gråter helt förtvivlad över att hennes syster har blivit mördad. Och hela mitt fokus är ju, eftersom det enda jag har levt för är att komma tillbaka till nåden och finnas för henne, blir ju maxat. Mm. Och sen då det här med att vi hade trauma, att vi som familj, alltså vi som familj, det fanns inte det utrymmet.
Pappa framförallt som var där när både Helene hittade stöd och hittade Daniel och Alexandra. Så han skulle ju verkligen behövt där och då få bearbeta det.
Ja. Alltså så många traumatiska upplevelser som bara liksom lagras på varandra. Och sen då hur då Åsa lyckas vända hela fokuset till att allt är Helges fel. Och tar tillfället akt då, utifrån att det blir ju liksom Kristi brud, och projicerar det då på en gemensam fiende. Och sen detta angrepp som blir på att med rätta och är det här. Det ska då vändas till att då gör vi någonting utav det här. Så att hon strategiskt sett börjar ju då jobba väldigt medvetet att skapa forum där det ska pulsera av liv i denna lilla församling. Och det här är så slukt utifrån att det fanns otroligt mycket människor som är så mycket offer i det här, som bara liksom dras med i någon slags mediauppbåd i att jobba häcken av sig. Och sen mitt i det så är det fantastiska konserter, det var fantastiska evenemang som kom av att nu får alla ögonen på Knutby. Men där hon då rider på vågen av detta fruktansvärda som sker.
Av att hennes syster har blivit mördad.
Och det är som någon slags skrik av att nej, men det är inte så här sjukt, fast någonstans så
är det ännu sjukare.
Det att det är, ja, precis. Mm. Det är så hopblandat och så konstigt så att det inte är klokt. Och detta fruktansvärda, människor blir mördade. Men det jag kan se bara är, i mitt fall, att det blev än värre efter. Alltså det blev bara än mer uppskruvat. Och sen var det ju bara alltså jobba hjärnet och försöka hålla ihop, och alla dessa journalister. Jag hade ett möte här om dagen, så komiskt, vi träffas i nutid och TV-research och jag, som hade mötts då 2014.
Men alltså, ni måste ha blivit jagade.
Ja, ja, ja. Men det var ju hur mycket media som helst. Och där hon, den här researchen då, beskriver hennes upplevelse av att komma till Knutby. Och minns ju mig som den där lilla husan liksom, som höll på att fixa och stod lite tätt bakom och tackade så fint ja till allt. Alltså det är så konstigt att titta var tillbaka
det,
på
det
här.
Var det väldigt uttalat då vilka som fick prata med media och vilka som inte fick?
Ja, det var ju alltså väldigt uttalat vilka som skötte snacket så utåt sett som höll i det där. Men sen så ville ju Åsa också själv tala för sig själv väldigt mycket utifrån att hon, det var ju den hon litar mest på sig själv.
När det här hände, kände ni när det började komma till gudstjänster och filma och man började diskutera hur ni såg på Åsa och man började använda de här epiteten, de här barnflickan, Kristi brud, att ni kände nej, kom inte in här och rota, det här är vårat liv. Vi vill inte svara på en massa frågor om varför vi ser på livet på det här sättet.
Det här är en otroligt bra fråga och det är så skruvat så det var så här det var. Hela jag gick ut på att hålla ihop så att jag skulle kunna ge Åsa allt hon behövde och vara som hennes personliga sköld för att få henne att klara dagen typ. Det fanns inte att jag fick ha något utrymme för att ifrågasätta eller nej, utan det var bara liksom se till att hon fixar det här. Och sen, jag sa det till den här researchen när jag mötte häromdagen, det var helt ärligt talat en frist när det kom folk utifrån. För då slappnar man av några sekunder och inte var under Åsas lupp utan det var lite andra. När andra människor kom så skötte hon ju spelet bra, hon var väldigt trevlig. Och då visste man också att då var man i alla fall skyddad en stund.
Det började ju komma väldigt mycket press och även väldigt mycket press på henne i och med att hon ville upprätthålla en bild. Vilket också gjorde att ni fick ta otroligt mycket mera skit och framförallt så började ni passa upp på henne på ett tungt sätt. Om man läser boken och det skulle ges gåvor och det skulle masseras fötter och det skulle fixas och donas och annars funkade liksom inte eran värld för att om hon riktade sin vrede mot er så fick ju ni ta skiten.
Och där är det ju så att det är många utsatta, alltså vi var ju flera.
Och det är, målsägande. Precis, och det är också de åren efteråt som har lett till alla de här situationerna. Men hur många var ni som var nära, ni som hade ganska mycket daglig kontakt och era barn? Och...
Nej, det har varit lite svårt att omfatta det, men om man säger runt 20. Men sen blev ju det de senare åren där med bordet, då var vi ju 12 och sen tänker du att man har barn och hur många blir vi då liksom? Men jag menar...
Men runt 20 typ.
Och det var liksom de ni... umgicks med.
Ja, men precis. Det blev ju verkligen väldigt tätt så.
I din och Samuels familj, när började ni förskjuta era föräldrar?
Med min familj var det liksom mycket mera upp och ner skulle jag säga i början när vi flyttade till Knutby. Mamma har aldrig varit tyst. Hon har gjort ganska tuffa angrepp och försökt verkligen säga ifrån mot Åsa. Och Åsa har ju blivit väldigt arg på det. Och då ändra strategi. Hon medvetet sa till mig att men håll dem lite, liksom, skicka lite kort och lite strategiskt hälsa på. Eller liksom så här. Så att det blev lite mer med dem. Samens familj blev det väldigt drastiskt genom saker som hände där. Där Åsa verkligen uttalat sa till Samuel att väljer du dem, då liksom har du ingenting med mig att göra. Och sen så blev det ju att Samuel tvingade se dem som döda. Liksom. Och det var så fruktansvärt. Det var ju 13 år. Det pratar de om mycket nu när familjen är hel. Att Samuel har ju alltid varit den som har varit otroligt familjekär och... uttrycksfull, alltså lätt att prata liksom känslor och kärlek och så att det snacka om att göra våld på en människas hjärta att tvingas förskjuta sina föräldrar och syskon så mycket.
Hur pratade ni med barnen om det här under åren?
Jag tror bara att jag blev införstådd med att de inte var bra för oss eller att vi inte skulle ha så mycket relation med dem. Så jag växte väl upp med att typ, alltså också se ner nästan på dem och få en bild av att de, mer att de inte valde att vara med oss typ, än tvärtom.
Man hade en del av sin familj man inte träffade alls och sen en del som följde med. Du hade ju, som du sa, två syskon som kom dit några år senare. Åsa hade sin syster Alexandra som kom dit. Såg ni skillnad i församlingen på biologisk familj och församlingsfamilj?
Ja, eller jag tror att det blev lite samma. Så jag såg inte som att så här, åh, där är min kusin och där är min kompis. Utan det var mer som att alla var i en typ stor familj nästan.
Mm.
Det var ju mer som, man var ju nästan tajtare med de som inte var en släkt än de som var det.
Det var lite motsägelsefullt, för att Åsa hävdade väldigt tydligt att blodsband för hennes del betydde mer. Ja, men hon sa ju det rakt ut till mig, blod är tjockare än vatten. Men sen när det kom till mig själv så var det ju så, du ska inte, ingenting får betyda något, dina syskon är inte närmare. Och där var det också så att det andliga bandet var ju starkare än det biologiska. Så att det var väldigt...
Det var olika.
Mm.
Det där är ju något som gör extra ont och samtidigt känns väldigt fint när jag vet att nu har ni en relation med er farmor och mormor.
Ja, 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 verkligen. Varje dag. Alltså både och
är det samma sak där, att där det går, att ni försöker liksom spida igenom de senaste åren som ni har missat och lappa ihop lite?
Eller? Oh, ja. Nej, men alltså det är ju de här 5 åren nu, alltså vi har ju hjälp och vi har träffats och alltså det kan ju vara att jag facetimar 2 gånger per dag med mina föräldrar. Alltså det är ju så att man tar igen med råge liksom.
Mm.
Så att det har varit så fantastiskt fint. Ja, vi har verkligen fått ta igen.
Mm.
Har ni även gjort upp med dem? Alltså har ni bett om ursäkt eller fått förlåtelse? Eller har ni bara känt att nu är vi här, nu går vi vidare?
Ni har ju verkligen bett om ursäkt redan från start. Men verkligen. De var väldigt snabba med att säga att de ville gå vidare. Och att de har ju fått säga vad som har varit jobbigt för dem. Mm. Och ni har ju gett allt utrymme för att de ska få uttrycka det. Men de har nog känt att de vill hellre ta igen åren och leva nu än att grotta bakåt. Liksom. Mm.
Så mamma och pappa har ju gått i terapi 10 år liksom, under de här åren för att överleva. Att ha sina barn i en sekt. Mm. Liksom. Och den smärtan i vad de har gått igenom, där vi kan gråta tillsammans idag. Och vad vi orsakade dem. Men att det finns, nu finns det inget oss emellan. Och allt är liksom utrett och klart. Men självklart har ju vi verkligen fått säga förlåt. Och att de hade ju sina tydliga goda råd från början. Mm. Vad de tyckte och tänkte. De försökte ju så mycket de kunde säga. Nej.
Vad har varit mest läkande i dig med att få tillbaka dina föräldrar?
Nej, men det är som att de har ju verkligen hjälpt att hitta mig själv. Den jag är. Och när mamma, vad ska jag säga, får se mammas smärta. Jag visste inte när hon säger, jag visste inte att du var utsatt för det här. Får liksom bli läkt genom att faktiskt få den empatin.
Mm.
Och sen pappa, liksom, det där som nu när jag pluggar ju nu på högskolan. Och han älskar just allt med att studera. Och han visste att jag älskar att studera och att vi får sitta idag. Han är ju min största coach. Liksom. Han hjälper mig jättemycket. Så det är så fint. Ja, hjälp. Ja, det var en fin fråga.
Snacka om att läka sitt lilla barn när man får tillbaka sina föräldrar.
Ja.
Nu när du lär känna dem de senaste åren, i och med att du inte har haft dem i livet, ser du egenskaper i din mamma och pappa som kommer verkligen från farmor, farfar, mormor, morfar?
Ja, det var ju roligt. Nu, Niklas och jag var hos farmor och farfar första gången. Då var vi så här chockade över att pappa hade liksom miner och sätt att säga saker som vi var så här, bara, hur kan de oss bli? Alltså det var ju som en chock för oss liksom att det fanns där efter så många år. Och det var väldigt speciellt att se vart han kommer ifrån och vart du kommer ifrån. Och...
Mm.
Det här är ju en strategi i all form av manipulation, att isolera, ta bort för att kunna komma åt.
Ja.
Och när jag läser din bok och när jag ser hur ert liv har varit, trots att vi som tittar utifrån tänker, men de bodde ju i ett svenskt samhälle, det är ju bara att gå ut på gatan så fattar man ju att resten av världen inte ser ut så här.
Mm.
Så det här dagliga förminskandet, det dagliga manipulativa sättet gör att det är så mycket i världen som jag förstår. Det vill säga, man ser våldssekter, folk som gör hemska, hemska saker i krig. Man ser självmordsbombare som har sin fasta övertygelse om att de gör något gott.
Mm.
För att det är så de har blivit hjärntvättade.
Mm.
Det är ju ett ord.
Mm.
Hur tvättar ni bort alla de sanningarna som ni har blivit matade med, som är lögner?
Mm. Väldigt bra fråga. Ja, du kan börja.
Jag kan säga så här, att Rebecca är ju helt fenomenal på att återta livet. Och hon har haft lättare än mig att göra om, göra rätt, om man nu säger så. Eller liksom att så. Och det som är så tydligt är, det är en grej att tvätta bort saker i terapi, i samtal, att förstå mekanismerna. Men sen i verkliga livet, där den psykiska nedbrytningen hände. Mm. Till exempel, jag fick inte välja vad jag skulle äta för mat. Utan Åsa kunde när som helst ta min mat. Hon kunde när som helst bara rycka liksom tallriken ifrån mig. Och där Rebecca, häromdagen när vi skulle äta lunch. Ska vi beställa lunch ihop? Och hela jag bara skriker nej, 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 nej. För då blir det i mig att jag instinktivt inte kan äta min del. För att det här är ju inte min mat. Alltså det blir helt konstigt. Men där då vi tar oss igenom det tillsammans och tvättar bort det där hemska minnet. För vi sitter här mor och dotter och delar på oss sallad. Och där är Rebecca, du är ju helt fenomenal på att...
Jag tror att jag ganska tidigt bara märkte att jag kommer inte komma någon vart om jag undviker att så här, det här är jobbigt för mig, utan det är bara att göra det. Alltså så här, ja men... Jag till exempel som Urban då, i början så tyckte jag det var jättejobbigt, för hans Urban är ett sånt namn som står överallt i urbanisering eller urban decay eller vad som helst. Och då sa Martin, min man, till mig tidigt att du måste bara vänja dig, alltså du måste bara se det och liksom låta, ja, det får inte svida, det ska inte ge honom inte det att det ska vara jobbigt att se namnet liksom. Och så har jag nog bara fått jobba hela tiden att så här, gör det tills det inte svider längre liksom.
I en sån situation, om du sitter i bilen och åker förbi en skylt där det står urban och din kropp fryser till is, säger du det då? Att förlåt, jag måste bara, jag fick panik. Eller håller du i det och berättar sen att jag blev lite obekväm där?
Ja, jag har nog kunnat prata om det ganska liksom, mycket med de som har varit nära mig. Men sen har jag nog också... Vissa saker har man bara fått ta själv liksom, i tystnad. Men jag tror att vi har byggt upp ett väldigt starkt psyke och lärt oss att överleva och lärt oss att välja att inte överleva utan att leva. Alltså ta sig förbi att det bara ska vara kämpigt. Liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du var tonåring när Urban kom in i den här kretsen, om jag inte missminner mig.
Nej, han kom väl till Knutby.
Ännu tidigare?
Ja, du var 5 år.
Du var 5? Ja, okej. Det här var någonstans...
Men han flyttade, han blev ju granne kan man säga med oss. Ja. Så att, men Rebecca var ju runt 5 då. Mm.
Vill du förklara det här, Josefin, bara så att jag inte säger fel? Ni var en församling. Det fanns olika pastorer i den församlingen som kom till Knutby och inte var pastorer från början, men som blev pastorer i församlingen.
Mm, precis. Men sen byggdes det upp då som ett pastorsteam där det var flera pastorer, och det är väldigt ovanligt att vara så många. Mm. Och det sades ju också mycket med att det ska verkligen finnas en bredd, det ska täcka behov, vi jobbar fram olika saker. Så när Urban kom så var ju han först bibelskoleelev på träningsskolan, så han kom ju som vem som helst om man nu säger så. Men för att göra en lång historia kort så plockade ju Åsa upp honom tidigt nära sig. Och han blev ju verkligen Helges ersättare utifrån att Helge då vara en fallen riddare vid det där laget. Så att då kom ju Urban som en räddande ängel.
Så Urban har funnits i ditt liv sedan du var liten och kom att sen bli en av pastorerna. Mm. Har man mer makt som pastor?
Absolut.
På vilket sätt?
Men man har ju en helt annan respekt för någon som man tror sig känna Gud bättre och höra Gud bättre. Och som lär andra människor hur att vara, hur att, alltså coachar människor på det sättet. Då tänker man att den människan besitter mer kunskap och makt liksom.
Mm. Din mamma har beskrivit hur det kändes när Åsa såg henne när hon var tonåring.
Mm.
Hur kändes det att bli sedd av en pastor när du var tonåring?
Ja, men jag tyckte ju alltid att det var jättehäftigt, framförallt med Åsa i början. När hon såg en liksom, och gav henne uppmärksamhet. Och det var ju samma med Urban och andra ledare. Mm. Egentligen bara så här vuxna överlag, men det blev ju av mer vikt när det var en människa som hade ännu mer auktoritet. Ja, att någon såg en.
Mm.
Men det betyder jättemycket. Och jag hade verkligen ett jättebehov av det. Att få bli, ja, men känna mig speciell och känna mig sedd. Som jag tror alla barn behöver.
Ja,
men...
Minns du första gången som du tyckte att den uppmärksamheten inte bara var härlig?
Nej, men jag minns ju att jag hade ju fått höra från oss att alltså, jag skulle ju inte egentligen känna mig speciell. För jag skulle ju vara på sidan av lite grann. Så att jag började väl må dåligt av att jag tog åt mig av att känna mig speciell och att jag kände mig viktig. Och då pratade jag ju med Urban om det i hans garage. Och sa just att jag tycker det är jobbigt, jag måste säga det, alltså typ som att jag skulle bekänna typ synd då. Att jag tycker det är jobbigt att jag tänkte att du tycker att jag är extra viktig eller speciell. För då hade han ju börjat uttrycka att det betyder mycket när jag satt nära honom och alltså på fikastunder och sånt här. Och då uttryckte han att jag var det och att det var inte en negativ känsla utan att han såg mig som en dotter och att han ville att jag skulle känna mig speciell för att jag var det för honom och så vidare. Så då kopplade jag ju det som jag hade tänkt var fel, tog jag ju åt mig av det istället. Liksom.
Var Urban gift vid det här laget?
Det är ju som hennes extra mamma, Rebeckas extra mamma.
Mm. Och det tror jag också gjorde mycket för att jag var ju väldigt trygg i det hemmet. Jag hade ju vuxit upp mycket där. Jag var väldigt trygg i det huset där han började förgripa sig på mig. Men,
Skulle du säga att det hände först ungefär när du var 16-17? Eller
ja.
Var det någonting som hände tidigare i livet?
Jo, men alltså när jag kan ju komma ihåg från att jag var typ 12-13 att han kunde lägga sin fot på min under bordet eller ge mig en så här extra lång kram och sådana grejer. Men det var inget jag reflekterade över utan det var ju lite känt att han var väldigt kramig och fysisk som pastor.
Mm.
Så det, och sen också på ett sunt sätt så har pappa alltid varit väldigt kramig och god som en pappa är med sin dotter liksom. Så att jag... Ja.
Det gjorde det inte obekvämt då?
Nej, men jag kan ju se i efterhand att det var ett övertramp också. Liksom. Mm. Och att det suddade ut en gräns tidigt. Liksom. För sen var det ju så sjukt små steg över ett halvårs tid som han suddade ut min gräns för vad som var okej. Och han pratade ju aldrig om det som något fysiskt, utan han babblade på om Jesus och Bibeln och allt möjligt under tiden.
Mm.
Det känns nästan som någon form av hypnosteknik på sätt och vis.
Kan du bara beskriva vad är ett litet steg?
Ja, men att det går från att hålla mig i handen till att pussa mig på kinden till att till slut pussa mig på munnen. Det gick inte från en dag till en annan. Mm. Och det gick ju under tiden som man pratade om att jag gjorde det här för Guds rike och för något större. Och mer och mer att jag inte hade något val. Liksom. Det var ju ingen annan som hade koll på det här. Det var ju bara han och jag.
Ja.
Han pratade ju om att han kämpade i en andlig strid. Och det var ju också så här, första gången han berättade något så pratade han ju inte om det. Utan han berättade ju lite mer och mer för varje dag. För hade han sagt det på en gång så hade jag ju på riktigt tyckt att han var dum ut. Även fast jag var liksom vriden i huvudet från start.
Mm.
Men just det här att liksom successivt få mig att tycka att det låter vettigt. Och sen kommer jag ihåg att om jag ibland frågasatte saker, för jag var ganska så här frågvis och nyfiken, så liksom babblade han bort. Alltså, så till slut orkar man inte fråga mer, för man fick inget vettigt svar. Då kände man sig bara dum.
Var det någonting i dig som började känna dig obekväm med att vara ensam med honom?
Ja, alltså jag tror att jag gjorde det ganska tidigt, men jag tror att jag Jag var verkligen inte i kontakt med mina känslor. Och jag kände nog att jag hade liksom inget val. För jag hade sett... Alltså mamma var fel under den här perioden. Så jag levde ju liksom med en ständig ångest av att se hur hon mådde. Och också vad hon, som jag tänkte då, gjorde mot Åsa. Och att det förstörde liksom. Så det enda jag tänkte var att jag får minsann inte också bli fel.
Mm.
Och att han då säger att det här ska du göra. Och gör du in, alltså att inte följa mig att bli så.
Mm.
Det blev ju att man bara var tvungen att liksom... fortsätta hänga på.
Den andliga striden, hur beskrev han det? Strid mot vad? Strid för vad?
Ja, han beskrev ju att han, eftersom att Åsa skulle lyfta sig med Jesus, så var både Jesus och Åsa tvungna att vara rena. Jag hade ingen koll på att hon hade något sexuellt utbyte så. Och därför så skulle han, men typ som att Jesus har gått in och gjort allt annat i världen rent, men den sexuella biten var Urban tvungen att ta. Så jag kan få riktigt inte säga att jag riktigt förstod det, men jag tror att jag till slut orkade inte ens reflektera. Liksom.
Hur länge pågick det här?
Ja, alltså, det var sexuella övergrepp under ett halvårs tid. Sen var det ett tillfälle som det var så pass grovt som en våldtäkt.
Allt var olagligt?
Ja, absolut.
Allt var övergrepp?
Mm.
Inget var ditt fel?
Nej.
Oavsett om det var grovt, om det var en gång, så var gränsen överskriden.
Mm.
Finns det en del av dig som inte kände att det var övergrepp förrän du blev våldtagen?
Nej, allt kändes ju kränkande, absolut.
Det var ju övergrepp, fysisk övergrepp varje dag.
Ja, i princip.
Under ett halvårs tid.
Mm.
Hur uppdagades det, när och på vilket sätt? Upphörde det?
Ja, alltså, efter det här halvåret så var vi i Australien. Mamma var inte med, men vi var ett stort sällskap som var i Australien. Vi var där i 3 veckor. Första veckan var jättebra. Och sen nästa vecka då började Åsa liksom tillrättavisa mig och störa sig på att han pratade med mig och att han ville ha någon form av kontakt med mig. Att jag inte gav henne full uppmärksamhet.
Kan säga så då att eftersom det Rebecca beskrivit att det här var under perioden när jag var väldigt fel. Och det blev ju också, eftersom inte jag var med som tjänarinna som jag brukar vara på resor, så blev ju Rebecca som min ersättare kan man säga.
Mm, precis. Mm. Då i alla fall så blev hon jättearg och hon kanske förstod exakt vad det var som hände. Men hon sa ju till mig att jag hade gått och blivit kär i honom och att jag fjädrade upp mig inför honom. Och det som också ska läggas till var ju att det var ju bestämt sedan jag var liten att jag skulle gifta mig med hennes son. Så jag levde ju med att jag skulle liksom vara kär i honom. Sen, vi hann aldrig ha någon relation alls, för vi var ju så små. Men i framtiden så skulle vi någon gång gifta oss. Så
att, och det var uttalat för er också?
Ja, sen jag var liten. Så att, det visste jag ju om och då blev hon också väldigt arg för att hon sa ju till mig att du ska ju vara kär i honom. Varför vill du att Urban ska ge dig uppmärksamhet? Så hon blev rasande och efter den dagen så blev jag ju fel och skulle inte ha någon kontakt med honom. Och jag blev ju förtvivlad för att jag hade ju följt honom till punkt och pricka för någonting som skulle vara bra och bara gjort exakt vad han sa. Och sen helt plötsligt så visade det sig att det var tydligen inte bra. Då kände jag ju att jag hade offrat exakt allt och gjort saker som jag absolut inte var bekväm med och som jag absolut inte ville. Och sen helt plötsligt så var det tydligen inte bra.
Hade du någonsin varit i hennes vrede tidigare eller var det första gången du fick vara offret?
Ja, som jag fick vara offret var det nog första gången på den här nivån. Och jag, även om jag hade sett hur hon hade varit upprörd på mamma och andra, så hade jag inte sett det på det här sättet. Liksom. Så jag blev ju väldigt, då blev jag rädd för henne. Men sen var jag ju fel i 3 månaders tid. Och hon sa att ingen annan får veta vad det som... Hon sa, vi pratade inte ens om vad som hade hänt. Det var som att hon pratade i gåtor. Så att, alltså jag visste inte vad hon visste och Nej. Så vidare. Men jag skulle i alla fall inte prata med någon.
Hade du pratat med någon?
Nej, för Urban hade ju sagt att det fick bara vara mellan honom och mig. Mm. Och det lyssnade jag ju såklart på. Men sen efter 3 månaders tid av att liksom... Ja, men jag gick mitt sista år i gymnasiet. Jag mådde jättedåligt. På något sätt så lyckades jag ändå liksom klara mig i skolan. Men jag sov ju jättedåligt, jag åt jättedåligt. Och jag försökte ju hamna rätt. Men eftersom att hon inte ville att det här skulle komma ut så var jag ändå... hyfsat normal bland ungdomarna, för de fick inte ha koll på någonting.
Hur överlevde du de där 6 månaderna? Var flydde du någonstans? I hjärnan och i hjärtat, hur tog du igenom dagarna?
Jag vet faktiskt inte. Alltså, på sätt och vis så trodde jag ju att det var bra.
Mm.
Och jag hade ju längtat länge, eftersom att jag hade sett mamma och pappa tjäna Gud eller vad man ska säga, och göra någonting vettigt. Mm. Och jag hade levt med barnen och känt att mina dagar bara gick åt till att typ titta på tv och inte göra något vettigt. Så längtade jag ju efter att få göra någonting annat. Mm. Och det ska också läggas till att mestadels av tiden så var jag med honom och jobbade i garaget. Och det tyckte jag var jättekul.
Jobbade med vad?
Vi gjorde massa projekt i församlingen, byggde om i folks hem och så vidare. Så att jag var med och snickrade och målade och slipade och grejade.
Mm. Och liksom normalt, och du kände att du gjorde något bra och värdefullt? Och...
Men hade jag liksom tagit in vad som hände så hade jag mådde ju skit bakom vad jag liksom intalade mig såklart. Det var ju fruktansvärt också att ta sig ifrån, alltså... Ingen hade ju rört mig innan. Och att det är ens första upplevelse. Nu tänker jag inte om det som det, utan jag har tagit tillbaka det. Liksom. Men det är ju väldigt smärtsamt att det liksom var det första jag fick uppleva.
Mm. Hur mycket pratade ni om sex och samlevnad? Hur mycket hade ni koll på den biten av det?
Alltså... På ett sätt, så jag har ju sett filmer liksom som alla andra ungdomar, men jag var väldigt naiv och jag hade väldigt lite koll på, alltså jag visste ju vad sex var liksom, men jag tror att det var väldigt mycket att han pratade inte med mig om det som att det var det. Jag vet inte om jag liksom, för att göra det så lätt för mig som jag inte tog in vad det var som hände, förmodligen.
Ja, det låter ju som en
försvarsmekanism,
liksom. Strategi liksom. Mm. När berättade du för någon för första gången?
Efter de här 3 månaderna när jag var fel, då hade ju dels hade mamma frågat flera gånger, är det något du inte har sagt? Har du varit med någon? Vad är det som har hänt? För de märkte ju att jag liksom var helt stängd, och jag stängde ju av totalt känslomässigt liksom för att orka. Och sen hade jag ju pratat med Urban typ flera gånger och sagt, jag vill att vi berättar, för jag trodde ju att jag gjorde något bra. Varför kan inte de få veta hur det låg till liksom? Sen då, en dag så pratade mamma och pappa med mig och var så här, du måste bli rätt. Och då hade jag ganska precis innan det blivit fysiskt misshandlad av Åsa uppe i hennes hus. Vid ett tillfälle där hon hoppade på mig. Och jag kände ju liksom att jag hade ingen...
Jag ska bara förtydliga. Ja. Hon hoppade på dig.
Hoppade,
eller hon hoppade precis. Rent fysiskt på dig.
Ja. Mm. Och jag kände ju liksom att... Alltså, det finns... Jag har testat att göra så här, jag har testat att göra så här. Inget som jag gjorde liksom blev bra. Så jag såg väl till slut ingen annat val än att så här, jag kanske måste säga, för att det ska finnas ett hopp för mig. Liksom.
Jag ska bara tillägga det, att det här är i åtalspunkterna, så var det här det klassas som den grövsta misshandeln i de här fällande domarna. Så att Åsa stampar, eller vad det nu står i domen, är klassas som det värsta.
Mm. Vad tyckte hon att du hade gjort?
Förmodligen så förstod ju hon väl att Urban hade... Mm. varit på mig på något sätt, och att eftersom att hon hade en sexuell relation med honom så tog hon väl inte att han hade varit på mig på något sätt. Hon var bara arg. Det fanns aldrig någon anledning. Det var ju så alltid att hon bara...
Vad går man? Vem går man till?
Jag pratade ju med Urban. Det var ju det som var att det var ju där jag oftast i början, men inte sen när jag var fel då. Då vet jag inte vad jag gjorde. Jag pratade inte med någon typ.
Pratade du med Gud?
Alltså... Ja, men samtidigt var det ju han jag skulle säga förlåt till, fast jag inte tyckte att jag hade något att säga förlåt för. Så det var väldigt konstigt alltihop. Men till slut sa ju ni att vad är du inte berättar och så vidare. Och sen hämtade ni Patrik, som hade varit lite stukad under den här. Han hade också varit lite fel. Så han hade inte samma hårda ton mot mig. Alltså han var lite mjukare i sitt sätt att förhålla sig. Och till slut så frågade han liksom, är det något som du... inte har sagt, så säg det nu, för det stannar i det här rummet typ. Och då tänkte jag, men då säger jag väl till slut. Jag tror att jag sa att Urban har varit fysisk med mig, för jag förstod ju inte själv att det var övergrepp då liksom. Och då vände ju liksom hela stämningen i hela rummet, och helt plötsligt så tittade man pappa annorlunda på mig. Först blev ju pappa jättechockad och nästan arg på mig, för han trodde ju att jag inte pratade sanning liksom. Men sen pratade ju ni med Åsa, och Åsa, det är också en lång historia, men vi kan ta det kort bara. Att först så blev det att man trodde att Urban var lurad och att han kan inte ha liksom, vetat vad han höll på med. det var ändå att jag fick någon form av empati i början. Men sen blev det ju då som att jag hade lurat honom att det var mitt fel. Och Åsa fick ju även mamma och pappa att skälla på mig och få det som att det var mitt fel. Även om jag vet hur det smärtade dem. Från mars till september så var jag ju fel typ igen. Och fick ta på mig skulden för vad jag nu hade gjort. Och till och med till den punkt att jag skulle be om ursäkt till honom.
Vem var det som krävde det?
Åsa.
Gjorde du det?
Ja, vi var i ett rum och jag tror att jag sa förlåt. Men eftersom att det var bara han och jag där så tror jag han sa typ att så här, han tog förlåtet. Men det var samtidigt lite som att han visste att han inte riktigt kunde ta det. För han visste att det var hans ansvar liksom. Han var snällare mot mig bakom dörren än framför Åsa liksom.
När började du förstå att det här var riktigt, riktigt fel av dem alltså, allihop?
Det tog några månader innan jag förstod att jag hade blivit sexuellt utnyttjad och att det här inte var liksom okej på något sätt. Att jag förstod vidden av hur sjukt det är och att få bort skammen. Eftersom att jag hade fått bygga upp att det var mitt fel under så lång tid så var det nästan som att jag trodde på det till slut. Att ja, tydligen har jag förfört honom eller vad man nu sa.
Behövde andra människor bli indragna i det här?
Nej, hon ville ju tysta ner det för hon ville ju skydda honom. Så att inte han skulle försvinna. Liksom. Hon förstod ju att kommer det fram så ja, kommer ju folk bli galna. Liksom. Alltså, idag hade man ju fattat direkt att så här, såklart hon gjorde det. För att det är ju sjukt. Men man såg ju inte hur sjukt det var då. Liksom.
Hur behandlade du dig själv under den här perioden?
Jag skadade mig inte på något sätt. Och jag tror bara att jag hade en väldig ångest. För att jag ville ju bara liksom komma rätt. Jag tyckte det kändes så orättvist att jag hade gjort någonting. Mm. För att jag är rätt. Och sen vändes det så emot mig. Men jag vet faktiskt inte hur jag agerade. Eller vad
var
jag
du
gjorde.
Arg eller skämdes du?
Alltså jag kände att det var väldigt orättvist. Men jag märkte ju också att det fanns inget utrymme för mig att uttrycka det. Eller på något sätt att få folk att förstå det. Liksom. Så jag var nog mest ledsen. Och väldigt förtvivlad. För att jag inte såg liksom, hur jag skulle lösa det.
Du är helt otrolig i hur du beskriver det här. Att du kan gå tillbaka dit och se hur du kände och tänkte. Var så ärlig med det som du är. Det här var ju din verklighet och det här var ju det någon sa till dig. Och hur ska man veta annat när man inte lär något annat? Och hur fantastiskt det är att du sitter här och att de inte vann.
Verkligen.
Du pratade med Urban. Mm. Du pratade med dina föräldrar. Du pratade med Patrik. Vem orkar det? Vem klarar det? Det här var innan terapi. Mm. Det här var innan du hade lämnat sekten.
Mm.
Det är fantastiskt, tror jag. Det är liksom helt otroligt.
Mm. Det är så smärtsamt att leva med ett sånt märkligt övergrepp. För att blir du våldtagen på gatan, då liksom är din naturliga reaktion att skrika eller slå. Mm. Men att behöva på ett sätt försvara något som är så vridet och liksom, jag behöver liksom berätta någonting som jag absolut inte står för och jag känner mig verkligen fortfarande dum i huvudet när jag berättar den här historien för att det är så sjukt hur han bröt ner mig och också det gör väldigt ont att fortfarande än idag att han inte tar på sig det här, att han fortfarande kör med att det finns ett initiativ från mig. Han var väl 27 år äldre
27
till och med.
27 år.
Ja, och det är vidrigt att jag ska leva med att behöva förklara och sitta med en historia som jag absolut inte har valt och som är så vriden och så sjuk. Och jag står inte för den för 5 öre, men den är en del av min historia. Liksom. Det är väldigt, väldigt smärtsamt och det är jobbigt att tänka att vänner eller kollegor till mig ska ta del av något som är så privat. Att leva med det. Jag förstår hur sjukt det låter, men det är så svårt att ta in, förstår jag, för någon annan och till och med för mig själv, att hur man kan bli så manipulerad och hjärntvättad under sådana här förhållanden. Och det är därför det känns så viktigt att få dela med sig av det. Liksom.
Jag ser inte den tjejen. Jag ser den modiga, den starka, den ifrågasättande, den vettiga, som inte ens är uppvuxen med perspektivet av att världen ska se annorlunda ut, så ser jag dig säga gång på gång, men jag fattar inte, det ska ju inte vara så här. Du ska ju inte göra så här. Det är den du är. Du var inte dum i huvudet. Eller naiv. Gjorde ingenting fel. Alltså, det är precis som din mamma sa för flera timmar sedan. Nej, hon hade ingen trasig barndom. Hon hade en fin barndom. Hon blev ändå inlurad i det här. Är det någonting som er historia ska lära oss, så handlar det ju om att det här kan hända vem som helst. Och det kan hända på massa olika sätt. Det finns en massa olika sexuella övergrepp och psykiska övergrepp och fysiska övergrepp. Och precis som du sa, ibland visste man inte vad som var värst om man satt en gaffel i din hand och hon har bitit dig i ansiktet. Hon har misshandlat er båda två. Alltså, vad är värst? Är det att tro att man är värd? Eller är det slaget?
Nej, det psykiska är ju mycket värre än det fysiska. Det säger ju många terapeuter också, för det sätter sig så mycket djupare. Och det är också väldigt intressant att vårt rättssamhälle har så lite... Du kan inte bli åtalad för...
Psykiskt.
Nej, och det förstår jag på ett sätt, för att det är svårare att ta på. Men det är tragiskt, för att det finns så mycket där människor skadar på den nivån. Liksom.
Josefin, har du suttit med henne när hon har pratat om det här tidigare?
Ja.
Under rättegången?
Rättegången och sen i sammanhang där... Ja, inte bara ett terapeut, utan där Rebecca har fått sätta ord på det, men...
För den här, situationen är ju kulmen av 25 års tortyr. Och det var ju också den som ledde till att ni till slut tog er därifrån. Kan ni beskriva det? Hur och var kom den kraften ifrån? Vad skulle ni säga var brytpunkten i att nu räcker det?
Brytpunkten kom ju i oktober, men det hade ju föregått sig av att efter att Rebecca berättade, och då väldigt lite med tanke på allt som egentligen var, men att säga de orden att Urban har varit fysisk med mig från det mars, de jävelusiska månaderna där Rebecca blir så fruktansvärt behandlad. Och jag i min tur då ska hantera att jag för första gången börjar... Min terapeut har hjälpt mig att förstå att min autopilot stängdes av. Och jag börjar reflektera. Jag börjar känna saker jag inte gjort förut. Det händer. Det liksom bryter och bänder. Men att det ändå tar så pass många månader tills vi i oktober kommer till en punkt där Åsa är bortrest. Och jag kan säga så här att... Jag hade aldrig klarat det här själv. Vi var några stycken som till slut började prata med varandra. Började utbyta tankar, reflektera, som vi inte hade gjort. Jag hade aldrig klarat det utan flera stycken av dem som fanns med i det här. Till att komma till då att vi, när Åsa är borta, passar på och pumpar Urban på. Nu berättar du vad det är som har hänt. För att så länge Åsa fanns i hans fysiska närhet så var de som iglar på varandra. Så det gick liksom inte att komma åt Urban. Men när han väl var utan henne, om man nu säger så, så pumpade och fick fram sak på sak på sak. Så att vi till slut hade svart på vitt att här har hänt. Under att Åsa är bortrest också så börjar Samuel och jag ta egna beslut. Och börjar liksom bestämma över vårt liv på ett sätt som vi inte hade gjort under alla de här åren. Och det är ju förunderligt, alltså vad vi fick luft ifrån. Men det Samuel gjorde, det var att överraska mig, för jag fyllde 40. Så han ser till att ordna en middag med mina föräldrar och hans föräldrar. Bara nu ska vi träffas, vi ska ha en middag på Lidingö faktiskt, på en restaurang. För att vi blev ihop på Lidingö. Och bara det liksom, hur får han luft? Och då åkte vi faktiskt som hel familj dit, möter våra föräldrar. Och det är så tydligt att se, vi fick ju dunderkrafter där att möta våra föräldrar. Dagen efter är mitt sista fysiska möte med Åsa, där Urban hade lämnat Knutby. Åsa är mer eller mindre ett vrak och tycker jättesynd om sig själv. men blir ju då ifrågasatt på ett sätt som hon inte har blivit förut. Och hon kastar ett helt glas med vatten över mig. Och jag flyger upp. Och då kom det äntligen den här instinkten och vrålar till henne. Nu räcker det. Och sen går det några timmar innan jag definitivt lämnar hennes hus. Men det som kommer upp i min tanke var att nu går jag. Och kommer aldrig mer tillbaks. Nu går jag. Och jag hela tiden så är det ju, i mitt hjärta så är det ju bara att jag vill skydda mina barn. Jag vill skydda Rebecka. Jag vill stå upp för mitt liv. Alltså det är som att det är helt nya känslor som bara växer upp. Jag vet inte om det är tydligt nog det här.
Det är jättetydligt.
Ja.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Bilden av autopiloten är väldigt häftig, för att det är nog också lite som du säger, att ni träffade era föräldrar och ni fick kraft utifrån och ni orkade komma tillbaka och dra liksom. Mm. Hur gick det till när ni polisanmälde? Hur kändes det att för första gången utanför sekten prata om hur ni båda hade blivit behandlade, misshandlade? Även om det var väldigt milda straff som de fick. Hur kändes det den dagen i rättssalen?
Alltså, hur det gick till var ju en av pastorerna, Peter. Han gick ju och anmälde sig själv och dem, vilket vi är väldigt tacksamma för. Och att det anmäldes, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kände då. Men jag vet att när vi väl började med förhör, för det var ju en väldigt lång process. Och när vi väl började med polisförhören så var jag bara så trött på att prata om det. Så jag orkade inte egentligen prata en gång till om det liksom. Och det tror jag att väldigt många offer känner, att det är så orättvist att vi ska sitta och behöva gå igenom timmar av frågor och behöva svara på saker för att det ska bli en upprättelse. Men det är ju absolut värt det när man, som du säger, när de fick en dom och när man idag vet att de har, alltså förhoppningsvis kommer de inte kunna göra någon annan illa på samma sätt, för att deras namn är ute i det offentliga och de har en dom över sig. Och då känns det ju mer värt det.
Och vi vet hur de ser ut.
Ja, precis. Mm. Det är bra det. Mm.
Nej, det var ju otroligt viktigt, traumatiskt, tuff period. Hela rättegångsprocessen var ju fruktansvärt tuff. Mm. Men otroligt stolt, eller vad ska jag säga, alltså att du, Rebecka, gick igenom. Du gjorde det med sånt mod och med sånt kraft. Och det var ju även lite i chockfas. Alltså det var ju stänga av igen sina känslor för att överhuvudtaget klara av det här. Och efter rättegången så kraschar ju du, Rebecka, mer eller mindre i att vara sjukskriven och så. För det kom efteråt.
Det gör det.
Så det är så. Och jag hade min räddning genom att jag då var i den här processen att skriva. Och där fick jag väldigt mycket hjälp av att skriva av mig, om man säger. Under hela den här
och
långa tiden.
Precis fått barn, va?
Filip kom ju 2017. Så att det var ju något år
innan. Ja. Men jag menar, du hade en liten bebis också.
Det. Ja, precis.
Jag har bara sett det i dokumentären, men jag vet ju att ni var ju ett gäng som vittnade och berättade er historia. Mm. Och jag har sett när Åsa och Urban och även Peter då, som anmälde sig själv, kliver in i rättssalen. Var det första gången ni såg dem efter ni lämnat?
Ja.
Hur var det?
Jättekonstigt, alltså. Det var nästan som att man hade börjat tänka att de inte fanns, typ. Och sen var de där. Och, ja, just också att se dem så mycket mer svaga och i en helt annan roll. Liksom. Mm. De hade inte den auktoriteten och den pondusen som de hade då. Men ändå så här, väldigt obehagliga människor.
Bra förklarat. Mm. Vilket år lämnade ni?
2016.
Mm. Rättegången var 2020, eller hur? Förra året. Hur har ni levt de här åren sen ni lämnade?
Det börjar ju med egentligen då i oktober. Dagen när jag satte ner min fot och vrålade till Åsa. Nu räcker det. Sen går jag hem och kraschar totalt. Alltså jag bara kom inte ur sängen. Jag var helt kraschad. Och sen 2 dagar efter så fattar vi mod, jag och min man. Så vi tar med oss Rebecca till en överläkare. Och där hon för första gången får professionell hjälp och får höra av en vettig, alltså av en att
utomstående.
Du har blivit förgripen. Mm. Sen så när vi kommer tillbaka till Knutby så börjar ju Åsa efter någon dag att vilja liksom söka upp kontakt. Undrar ju såklart, vart är jag? Jag som alltid har stått där vid hennes sida. Vi får hjälp att fly hemmet, om man säger så. För att jag började känna mig rädd att vara i huset med tanke på att vårt hus låg ett stenkast från Åsas hus.
När det har förekommit mord och skjutningar och så, finns det en rädsla över att ni kan bli dödade?
Där och då fanns det inte. Det har ju kommit under de här åren, så har det absolut kommit sådana.
Precis när det hände var väl ni rädda för det?
Ja, precis. Alltså 2004 där, då var man ju vettskrämd och minsta ljud.
Ni visste ju inte vem som var ansvarig i början heller.
Nej, då var man ju väldigt, väldigt rädd. Men där och då, när jag hade sagt ifrån, så då var ju för första bara att överleva dagen. Att man var ju i ett sånt otroligt trauma. Men sen då när Åsa har försökt att söka upp mig hemma. För hon skrev att jag var och knackade på hemma hos dig. Och då är ju vi då i ett annat hus. Jag fick sån fruktansvärd ångest. Så att dagen efter där så tar jag med Rebecca och säger nu åker vi. Alltså titta tillbaka på de här dagarna. Alltså, det var...
Vi åkte till Göteborg.
Vad fanns där?
Ja, då fanns alltså en kvinna som hade, eller Maria, som är gift med Patrik idag. Hon hade då flyttat dit några månader innan. Och vi hade lite kontakt och hon sa kom liksom. Så
hade hon lämnat?
Mer blivit flyttad.
Blivit flyttad dit. Och när Rebecca och jag då står på centralstationen i Stockholm. Alltså Coop nere där i centralstationen. Det kommer vi alltid för övrigt komma ihåg. Som, det är liksom, vi står där likbleka, tittar, bara stirrar rakt fram och bara. Ska vi ha några resegodis? Vi står här helt själva. Ska vi rapportera till någon? Vad gör vi nu? Jag ska ta med min dotter och åka tåg. Åsa vet inte ens om det här. Fortfarande då hade vi sms-kontakt. Så att jag under resans gång upplyser henne om att nu är jag på väg till. Alltså bara det är helt sjukt att jag skrev fortfarande. Men vi sitter där i tåget. Rebecca är väldigt...
Skriver du till Åsa att du är på väg till Göteborg?
Ja.
Men det var ju några veckor först där man tänkte mest att det var Urbans fel. Mm. Alltså Åsa också var ett offer. Och sen kom det liksom, blev det
fast
klart
fast jag där och då hade liksom rytit i och allting så var det ändå någon så här skruvad...
Lojalitet.
Ja, precis. Mm. Så att det var väldigt, väldigt speciellt. Men det vi gör då det är att vi liksom kurar ihop oss. Vi ligger i samma säng. Bara det liksom, det var som att magneter som bara... Liksom, vi gick till frissan och frissan bara, åh, mor och dotter kommer in. Och man bara, vad sa han? Vad säger du om de dagarna, Rebecca?
Nej, det var jättefint och väldigt mysigt och så. Och sen hur vårt liv är idag, vi har verkligen... Alltså absolut att det har varit tungt, men mycket av tiden har vi njutit av att få vara en familj, av att få leva, att få hitta på saker. Det känns verkligen som att vi har valt att lägga fokus på det positiva och det goda. Men absolut behövt terapi och så vidare.
Du har 2 småbröder, men en är väldigt liten, men din andra lillebror.
Mm.
Visste han om vad som hade hänt dig, eller kom det sen?
Det kom långt senare.
När ni hade varit i Göteborg, kom ni någonsin tillbaka?
Ja,
och absolut. Packade ihop ert liv, typ?
Ja, vi bodde ju i Knutby fast mer inne i byn där samhället var.
Vi fick hyra ett hus under en period. Vi kunde inte bo i vårt hus, så då fick vi bo hemma hos Peter och Emma några månader. Och sen så fick vi hjälp att hyra ett hus. Bara för att vi ville inte rycka upp Niklas, bara med buller och bång, som gick i skolan där i högstadiet.
Kommer du ihåg när ni berättade för honom vad som hade hänt?
Det var väl innan rättegången och allting. För att det skulle komma fram ändå. Liksom. Jag vet inte om han hade förstått saker innan eller så. Men han blev ju jätteledsen. Men han hade nog också svårt att hantera det. Liksom. Mm. Men jag fick ju en rejäl kram och han var ju arg. Liksom.
Har ni kontakt med några människor fortfarande?
Alltså väldigt lite. Jag har i princip ingen kontakt. Nej. Jag har verkligen tyckt att det varit skönt att få gå vidare och leva framåt. Och jag har märkt att vi är mått bra av nya relationer för att det är så infekterat. Ja, precis.
Vi har väldigt lite också. Vi har, alltså, och saken är att vi har inte hunnit för att det har varit sånt fokus på att lära känna familjen. Mm. Alltså att bara...
Och läka.
Läka.
Så att, många av dem som ni levde med tillsammans då... Till exempel Peter och Emma. Och många av dem träffade ni för första gången när det var rättegång igen.
Ja, i stort sett. Alla är i sina processer och måste vara det. Sen har jag i min bokprocess mött och samtalat med vissa som jag tyckte var angeläget. Mm. Och berätta saker som kommer stå i skrift sen. Mm. Men väldigt viktigt att bygga sitt eget liv och identitet. Och framförallt få vara hel familj.
Ni bor ju i andra städer idag. Du är gift, Rebecka. Mm. Hur var det att förstå vad kärlek kan vara och vad det ska kännas som?
Ja, så det var jättefint och han har verkligen gjort mig hel. Och jag tror att han var den första som på riktigt fick mig att känna mig villkorslöst älskad. Och är världens bästa man. Vi blev tillsammans väldigt snabbt. Jag hade ju varit kär i honom länge. Han var med i en kort period i församlingen. Men är inte uppväxt där. Så att han har alltid förstått vad jag har gått igenom. Och vet vilka människor jag pratar om. Men varit utifrån och haft ett sunt perspektiv. Och det var verkligen bästa kombo jag kunde få. Och sen att få fysisk närhet och så tidigt tror jag var jätteviktigt. Annars hade jag nog varit väldigt rädd för män och inte klarat av det.
Det är otroligt modigt även där att du vågade släppa in honom. För att det blir väldigt lätt att man blir arg och rädd.
Mm.
För flera timmar sedan när vi började prata om det här så sa någon av er att, jag tror du sa Rebecka, att din pappa har i sin terapiprocess varit väldigt arg. Både på den incidenten vi började prata om med Patrik men också varit väldigt arg på Urban.
Mm.
Har du fått vara arg?
Jag har nog inte varit så mycket arg. Jag tror att jag skulle behöva vara mer arg. Men jag tror att jag har också mått så bra av att välja att leva nu och vara positiv och glad och se framåt. Alltså jag är inte arg på Patrik för att jag vet precis som han pappa att han var väldigt styrd. Men jag är ju väldigt arg på dem och jag är framförallt arg att de inte tagit på sig det. Alltså att de än idag är så fega och gömmer sig bakom att det var någon annans fel liksom. Mm.
Och mamma?
Mm. Där har det ju varit träningen blev min räddning. Jag fick hjälp, fick en PT och hjälp där. Att
har du boxat lite?
Boxat och medicinbollar. Och då har jag verkligen liksom visuellt sett dessa vederbörande personer ligga raklånga på golvet. Och sen så smäller de där bollarna väldigt rakt hårt ner. Så det har varit jättebra att få göra. Men jag har en bit kvar att gå. Så det är bara att fortsätta. Det finns mycket kvar där som behöver komma ut. Men det handlar ju om att få kanalisera det på rätt ställe.
Jag vet att när ni satt i rättegången och det var så mycket av misshandeln som till exempel var preskriberat för att det var länge sedan och det finns en tidsfrist på sånt här. Så sa
Elisabeth Massefritz.
Hon sa att jag vet att ni vill sätta dit dem för allting, men det här är det som de kan bli åtalade för. Mm. Och det andra kan du skriva om i din bok. Precis. Nu har du skrivit din bok. Du har skrivit om mycket av det som inte de någonsin kommer att åka fast för. Mm. Men som är olagligt. Mm. Omänskligt.
Verkligen.
Kändes det som den upprättelse du behövde få trots att de inte sitter i fängelse?
Ja, alltså man kan just inte styra. Man kommer ju till en maktlöshet på ett sätt att man kan bara göra så långt man kan. Och jag tycker ändå så här långt att det har varit väldigt upprättande. Och framför allt att det jag inte gjorde skulle ha behövt gjort, stått upp för mig själv. Varit lojal mot mig själv. Det fick jag göra genom boken, genom rättegången och framåt nu i det som ligger framåt.
Det här var inte så länge sedan.
Nej.
Att prata om det så här nyktert.
Mm.
Och att ni har kunnat göra så här mycket jobb.
Mm.
Redan. Alltså det finns människor som upplever trauma i barndomen som inte dealar med det förrän de är 70. Mm. Om ens någonsin.
Mm.
Hatten av. Och även de relationerna som fortfarande inte fungerar. Som är infekterade, som är sårade och som är... Man får ju verktyg att även hantera den sorgen.
Mm.
Och jag gissar på att ni faller ibland.
Ja, men det är ju dagligen så att lida av PTSD är ju väldigt tufft. Och ja, men allt från hjärntrötthet till påminnelser. Och det hade ju inte gått utan de redskapen som vi får av terapeuter. Alltså att kunna hantera det. Men uppenbart är ju så att när man... Ta det som man blev slagen av och vänder det till någonting gott så ger det väldigt kraft. Och där har ju, om man säger, i den processen jag är just nu i med mycket med musiken. För det har varit som en urkraft i mig. Att det var vad jag andades, levde när jag var liten. Alla körer, allting. Och sen blev det totalt kvävt. För att jag blev liksom väldigt konkret tillsagd att tyst, liksom du ska inte höras. Och hela tiden leva för att Åsa skulle framhävas och så vidare. Så att det har inte kommit förrän nu de allra sista åren. Men parallellt med att jag har skrivit boken så har jag också skrivit text som jag har hela tiden tänkt att tänk om jag skulle kunna få sjunga ut det. Men jag var som kvävd. Och där fick jag hjälp av en musikartist som heter Josefina Gniste. Hon kom hem i hemmiljö och bara, nu sjunger vi. Och så börjar jag sakta sjunga, att våga ta steget, tröskeln, att okej, den fula ankungen som tänker att jag kan inte det här, och sen bara någonting frigörs, och det bara öppnas upp. Och sen så tittar jag på mina 8 låttexter som jag har skrivit under de här åren och bara, vad ska jag göra med dem? Och för att göra en lång historia kort så har det nu landat i en fantastisk musiker, Daniel Dahlqvist, som har börjat sätta musik till mina texter. Och just nu går jag hos Sara Nordenberg, röstbyggare, som gör mirakel och hjälper mig att våga sjunga igen. Och det är fantastiskt läkande. Och det är under process i väntan på producent.
Du har spelat en låt för mig, en demo som du har gjort, som heter Förlåt och är en otroligt vacker text till dina barn.
Vad gjorde jag mot dig? Vad gjorde jag mot er? Kan inte sörja mer. Den tid som var er åts upp allt mer. Kämpade så hårt, stanna aldrig upp. Jag frågade, fanns saknaden hos dig att få krypa upp hos mig. Jag minns varenda ord av ditt svar. Förlåt, viska mitt förlåt, kan aldrig gå tillbaka. Hjärtat går i kras, pressa lite till. Nu vet jag vad jag vill. Sträckte ut min hand mot sanningen som vann. Förlåt. Förlåt.
Vi sitter här flera timmar senare.
Mm.
Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka för att ni tog er energi, tid, kraft att dela det här. Jag vet vilken skillnad det kan göra. De här poddavsnitten kommer jag inte avsluta med 10 snabba som jag alltid gör annars. jag vill ändå låta er göra rekommendationer innan vi går, för jag vill att ni ska avsluta det här samtalet. Rebecka och Josefin, mickarna är era.
Alltså något som har varit en livräddare för mig, det är när min mamma sa till mig efter 2016, gör livet lätt för dig. Och det uppehåller mig varje dag. Från att ha stått och i minutiös handdiskat och strykt och pillat och plockat upp varje dankorn, så är mitt liv väldigt mycket, oj vad jag stoppar in i diskmaskinen och oj vad det här kan få vara lätt. Och mina barn skrattar åt mig att jag skär gurkor ganska stora bitar, för jag orkar inte stå hacka hacka hacka. Men helt enkelt på de nivåerna jag kan, att göra livet lätt för sig. Och sen något som har varit till hjälp, där min terapeut sa som en livräddare till mig och min man i vår relation, att när det blir tuffa saker, som det ofta kan bli i saker som kommer upp eller saker man berör, att faktiskt inte behöva prata färdigt eller så, utan börja om. Och jag vet inte hur många gånger per dag vi börjar om. Och det har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. Att bara just det, nej, vi börjar om. Sen skulle jag säga att träning, att få ur saker som sitter i kroppen genom träning, det är absolut individuellt. Mm. Men just träningen har verkligen hjälpt mig. Så att det skulle jag vilja skicka med.
Mm, fint.
Ja, men jag skulle nog vilja dels rekommendera att prata alltid klarspråk med dem som du bryr dig om. Alltså ha en bra kommunikation. Det är så jobbigt att gå runt och bära på saker. Och var hellre ärlig och det svider än att gå runt och ha saker osagt. Så prata ut med dem du älskar. Sen så skulle jag vilja rekommendera min favoritserie. This is Us, som finns att se på... Ja, du gillar den. Visst är den bra?
Älskar.
Det är så få svenskar som har sett den.
Jag vet, det finns på Prime-video.
Ja, Amazon Prime. Älskar. Den måste ni alla se. Och sen en av mina favoritlåtar just nu med Justin Bieber och Chandler Moore, som heter Where Do I Fit In. Den är väldigt fin och har betytt mycket för mig.
Mm. Jag vet att när du gifte dig, Rebecka, så sjöng du min sång.
Mm.
Inte den sången som de flesta människor sjunger på bröllop, utan en annan sång.
Mm.
Jag var inte där, jag kände inte dig då.
Nej.
Men jag är här nu.
Mm.
Vill att jag sjunger lite med dig?
Ja, jättegärna.
Jag tänker att vi bara gör det för vår skull. Mm. Men jag kan hitta tonarten.
Men vi har den då. Kommer vi ha det?
Det kan vi ha. Vill du
det? Det är lättare. Men...
När jag står på bergets topp, när jag går i den djupaste dal,
finns det inget på denna jord som jag inte kan klara av.
Mamma.
För med dig vid min sida klarar jag allt, klarar jag allt. När de vänder mig ryggen, när människor blir små, när vägen är mörk, ska jag fortsätta gå. För med dig är jag modig, jag är den jag vill vara. Och hur den blir nu är allt som det ska. Om du finns hos mig, du tror på oss, ge mig din hand. För med dig vid min sida klarar jag allt, klarar jag allt. Thank you.
själv.
Vi får pröva oss fram. Vi har en lång väg framför oss, men jag är öppen för allt. Om du finns hos mig, du tror.
Martin, ja. Till Samuel, till Niklas, till Filip, till Josefin, till Rebecka. Tack så mycket.
Tack.
Med dig vid min sida klarar jag allt, klarar jag allt.